Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Mums, mums.
Classic Swedish snack.
Snart ska den sluta tillverkas.
Hej! Som ni kanske har märkt så har det dröjt en del med nya avsnitt till den här podden. Och det beror dels på att det är sommar, dels på att det när som helst kommer att födas en bebis här hemma i huset. Och därför har jag inte bokat in några intervjuer. Men det beror också på att jag den senaste tiden har lagt ganska mycket tid på ett ambitiöst YouTube-klipp där jag försöker få Cloetta att ändra sig och ta tillbaka sitt beslut om att lägga ner Mums Mums. Det här klippet får ni gärna kolla på ifall ni inte redan har gjort det. Man söker på Hallå gänget och Mums Mums så kommer det komma ett nytt och färskt och väldigt, väldigt roligt klipp, säger alla. Dagens gäst är Daniel Paris och han har faktiskt en liten roll i det här klippet, eller en ganska stor roll. Så jag tycker att ni borde kolla in klippet, inte minst för att se vad Daniel Paris har med det här att göra. Det blir väldigt roligt. Nu kommer avsnittet.
Vill du ha någonting? Kaffe, något litet?
Alltså jag är ganska anspråkslös, men lite godis vore nice. Lite sura nappar, Twix, ja. Bounty. Absolut inte sötlakris. Jag vill ha de här salta fiskarna. Ta de vanliga Swedish Fish också, röda. M&M's, inte de med jordnötter i. Alltså då kommer jag spy, jag är inte allergisk, men jag spyr. Så bruna M&M's, de känns chokladiga och goda. Har ni chokladbollar?
Nej.
Inte dubbelbollar.
Daniel,
nej, men du, det är inte riktiga chokladbollar.
Nej, alltså vatten har jag från kranen. Eller kaffe. Är det...
Ja, men vi kör lite vatten.
Daniel Paris är tv-profil och influencer. Dessutom är han socionom. Han har cirka 90 000 följare på Instagram, 40 000 följare på Twitter, 20 000 följare på TikTok. Han tillhörde dessutom det gamla blogggardet en gång i tiden och vann priset Årets toppblogg 2010. Han slog igenom för den breda massan genom att vinna reality-serien Ung och bortskämd för ett antal år sedan. Sedan dess har han synts och hörts lite överallt, online, på tv, på radio och på scener. Nu är han här, Daniel Paris.
Men gud, så fint. Det var en fin introduktion.
Ja.
Alltså jag slutade ju twittra för typ så här 6 år sedan, för jag kände mig så himla cringe. Men jag hade ändå, jag hade typ 70k när jag var så.
Aha, oj.
Men jag twittrade också typ så här 15 gånger om dagen.
Då?
Ja, men du vet de som typ lägger upp så här 15 TikToks om dagen. Ja. Jag var den personen på Twitter.
Ja, just det.
Men det var ju mer bara som en rolig grej. Jag har provat typ alla sociala medier som kommit vid ett eller annat tillfälle. Liksom.
Ja, Twitter känns ju som... Jag tog med den för att det var så många följare ändå på det.
Jag hade ändå mer förut. Ja. Jag var 40, jag hade gått in och kollat. Jag bara, jag hade så... Men stämningen där var liksom inget för mig. Det är för mycket rasister och för mycket så här, nej. Det känns som att det här snärtiga, hårda dominerar där. Det är inte min grej bara.
Nej, just det.
Varför började jag prata om det?
Jag uppmanar dig att korrigera fel. Men det var min väldigt korta beskrivning av dig. Vad skulle du själv säga att du sysslar med?
Nej, men det var en fin beskrivning. Alltså, jag har ju frilansat på i alla år. Mm. Alltså, det har varit tv framför kameran, bakom kameran. Det har varit liksom bloggar, alltså TikTok, Insta. Jag var på radion i ett helt år. Alltså, jag har ändå gjort jäkligt mycket och jag tycker det är svinkul. Jag älskar vår bransch. Och det är ju det när folk är såhär, gud Daniel Paris, säger han nej till någonting? Alltså jag gör det, men jag säger mer än oftast ja. För jag vill bara träffa nya människor och samla på mig nya erfarenheter och prova. Och media är ju askul. Mm. Alltså det är en enda stor lekstuga.
Mm.
Så det är klart jag säger nej, men ofta säger jag ja. Vem vill säga, alltså jag säger ofta ja.
Ja, det är väl en skön inställning. Det är roligare att säga ja än nej.
Ja, men vår bransch är ju väldigt speciell. Det är ju som ett enda stort vuxendagis. Och jag tycker också så här, typ, i takt med att världen utanför har blivit mörkare och mörkare med allt som händer, så har det typ blivit så här, desto viktigare för mig att gå till jobbet. Mm. Alltså att jobba och bara träffa alla i den här bubblan och skapa underhållning.
Mm.
För att det har typ breddat mitt mentala mående.
Mm.
Alltså verkligen så. Halleluja!
Underbart. Men du, om vi backar bandet. Hur kom du in i den här underhållningsbranschen?
Alltså det började ju med att jag gjorde parodier på YouTube.
Mm.
På bloggvärlden.
Mm.
Så jag hade en karaktär då som heter Paus Stalker. Mm. Som gjorde roliga klipp kopplade då till influencers. Eller bloggare då som det hette då. Och särskilt då Pau. Så jag gjorde så här... Ja, men Paul Stalker stalkade ju henne på alla sätt och på internet och försökte nå henne och så här. Och det kom också från en plats som att jag ansåg att så här, de här klippen på liksom bloggtjejer var väldigt stora på YouTube.
Mm.
Men så här, samhällsnyttiga klipp och liksom sådana grejer var liksom ingen som klickade på riktigt. Mm. Tänk att det här var 15 år sedan. Mm. Så tänkte jag så här, okej, okay, jag ska ändå bli socionom. Och så tänkte jag, okej, okay, men det är ingen som, inga ungdomar lyssnar på socionomer ändå. De vill bara lyssna på liksom bloggtjejer. Ja. Då tänkte jag så här, men om jag liksom gör en komisk twist på det här och kanske bygger upp någon slags plattform. Mm. Och sen när folk väl hittar till mig så är jag liksom socionom Daniel.
Just det.
Så att jag blir liksom en socionom kändis eller något sånt där. Ja. Då kommer jag kunna nå den här, liksom, de här unga som jag vill liksom hjälpa mitt socionomeri. Mm. Så jag gjorde det parallellt med att jag pluggade på SU. Mm. Och sen blev jag castad till ett program som heter Ung och bortskämd då, som gick på SVT. Som fick liksom miljonpublik och jag fattade ganska fort vad det var för typ av tv det där programmet var. Mm. Och jag är så glad att jag var med. Och jag hade sett The Simple Life med Paris Hilton och Nicole Richie som var snarlikt. Så jag körde ju på det där spåret. Gick tillbaka till plugget, jag pluggade ju samtidigt för jag spelade in det, sen släpptes det efter ett år.
Just
och det. När det släpptes så fick vi ju, om det var så här, miljoner i tittarsiffror och där folk började ringa och det, jag bara, men gud, det är nu jag gör det. Nu startar jag liksom min blogg och nu börjar jag säga ja till alla intervjuer. Nu blir jag liksom socionomkändisen. Så ja. Då har jag med mig kidsen och sen så fortsätter jag bara nöta studierna. Sen är jag en färdig socionomprofil som unga lyssnar på, tänkte jag. Så jag körde på det. Men, och sen tog jag examen 2013. Mm. Och sen så har jag, liksom, har jag egentligen bara fortsatt i liksom mediebruset och jag har fått massa andra jobb. Och så, här, så jag har inte jobbat liksom som handläggare, har jag inte gjort. Men jag har ju föreläst för ungdomar och jag möter ju väldigt mycket folk i min vardag. Mm. Som jag försöker liksom vara behjälplig för, skulle man kunna säga. Så det var så där började det. Det var inte tänkt att det skulle bli någon sån där liksom profil av mig riktigt så, helt ärligt. Jag trodde inte jag skulle jobba med det här liksom 13 år senare.
Nej.
När jag var med Ung och bortskämd 2011. Trodde jag inte. Cool. Men jag är skitglad för det, alltså, verkligen. Ja. Jag tycker det känns superkul.
Jättekult ju. Men den här parodibloggen då, om vi bara stannade där. Hur gick det för den då, innan du var med i programmet?
Alltså det var ju så här, det var ju typ YouTube-klipp. Mm. Och det fanns ju inte så här YouTubers, jag tror inte man kunde prenumerera på någon kanal. Nej. Jag bara startade någonting och bara kastade upp de där grejerna. Men de gick så viralt som man kunde på den tiden. Mm. Och det liksom, det delades och ja, men Pau delade, de tyckte det var kul och sådär. Men, och det var ju aldrig så här, det var ju roligt. Det var aldrig elakt på något sätt. Utan så här. Så
förlåt, men var det den här tiden när folk för det mesta filmade sig själv i badrummet via spegeln?
Ja, så jag gjorde ju också det. Ja. Den här staken gjorde ju samma sak. Han stakade ju från sitt badrum.
Just det.
Och bara, oh my god, du vill inte träffa mig. Så det var ju svinkul grej att göra. Liksom. Och det funkade. Ja, och jag fick ändå några 100 000 views allt som allt. Liksom, på de där klippen. Det kanske var 10 klipp eller 15 klipp. Eller sådär. Mm. Så det funkade. Ju. Och jag blev igenkänd på stan från de här klippen. Mm. Så det gav ju verkligen någonting i form av att säga att jag måste spinna vidare på det här.
Mm. Och vilket år var det här ungefär?
Det här var, jag var med i Ung och bortskämd, vi spelade in 2010, det släppte 2011/2012 liksom. Det här var innan det, eftersom att produktionen då har de berättat för mig efteråt att de hade hittat mig genom de klippen.
Okej. Okay. Mm.
Så för att SVT gick inte ut och sa att de sökte några folk. Mm. Utan man var tvungen att söka upp de deltagarna. Och de sa inte heller vad det hette. Mm. De sa att vi ska göra ungdoms-tv typ. Och jag var så här, okej. Okay. Tog ledigt från mitt plugg i 5 veckor. Gick och spelade in det där. Och gick tillbaka till skolan liksom. Ja. Så det var väldigt enkelt. Det klaffade.
Mm, coolt. Och sen efter programmet då blev det stort direkt.
Ja, det blev stort direkt. För det satte också igång ett ganska stort samtal. Mm. Att så här, okej, okay, är det här det som public service ska syssla med? Mm. Egentligen samma samtal som ploppar upp nu, 10, 11, 12 år senare. Men det här var ju ganska nytt. Och det var debattartiklar och jag kommer ihåg att det var så här massa olika kändisar. Pressen ringde ju upp dem såklart. Mm. Och som rasade mot oss, det blev ju delöp och skriverier och... Så var det något så här SVT-debatt och då fick vi sitta där och försvara oss liksom, mot psykologer som sa att så här, ni kommer aldrig få ett jobb, ni kommer aldrig kunna sköta era studier, det kommer aldrig bli någonting av er, samtidigt som jag var liksom socionomstudent och hade så här ett år kvar. Liksom. Mm. Så det var en väldigt intressant tid, men samtalet fanns överallt. Mm. Och diskussionen var så ständigt pågående. Och sen gick det på måndagar 20.00 på ettan. Mm. Du vet, för 10, 11, 12 år sedan. Så folk satt ändå hemma och kollade på tv. Mm. Så samtalet skapade liksom, det var väldigt mycket rabalder och det gav tittarsiffror.
Mm, just det. Mm. Men dina egna sociala medier då, vad hade du för det här 2012 typ? Då var ju inte Instagram så stort eller fanns?
Nej, jag hade en blogg då som jag hade uppdaterat eftersom jag visste att programmet skulle komma. Mm. Och sen så fick jag jättemycket läsare till dem egentligen. Och sen så ringde de upp mig från ett program som då hette Vakna med The Voice. Mm. De behövde en person som kunde komma in en gång i veckan och ha som ett eget inslag där man pratade om lite allt möjligt. Och då fick jag bli den personen. Mm. Så efter det så var jag med i radio och tv en gång i veckan. Mm. Precis innan plugget. Så jag var ju där och sen tog jag taxi raka vägen till universitetet. Mm. Och det gav mig jättemycket också. För då skapade jag ganska mycket så här provokativa segment. Om jag pratade om liksom, ja, men du vet, att man inte skulle åka tunnelbana, usch och fy. Eller vet, så här, ja, men de här unga mammorna. De, alltså, jag bara hittade på saker som jag visste kunde röra om i grytan. För att det skulle bli någonting av de där minuterna. Liksom. Ja. Fina flickor dricker inte öl och bla bla bla. Men det funkade liksom. Ja. Det var liksom lite lagom provokativt men med väldigt mycket värme. Mm. Och det blev också jättebra. Och då blev jag igenkänd från det. Folk kom fram och bara, fan, torsdagar innan skolan, det är dig man väntar på. Och så här. Mm. Jag bara, gud, det blev verkligen en grej.
Vad kul. Och det gick på radion och filmades också, va?
Ja, precis. Det gick på femman. Jag gjorde det flera år. Mm. Samtidigt som jag pluggade. Och du vet, när man syns lite då blir man också bokad till andra grejer. Så jag fick ju frågan om olika gameshows och hitan och ditan. Och Elsas värld var så här, men kan inte du komma och spela dig själv? Och du vet, så här. Då blir man ju lite så här, typ en profil. Ja. Så jag ploppade ändå upp lite här och var i väldigt många år.
Ja, så det blev ett självspelande piano lite grann?
Ja, men lite så. Ja. Men jag var också väldigt dedikerad. Jag kom åt de där inslagen som skulle kännas så himla spontana. Ja. Som att jag bara sa någonting. Liksom. Mm. Jag övade in dem in i liksom andningspauserna. Mm. Jag gjorde verkligen det. Och jag började lära känna också de andra programledarna, så jag visste ungefär, så, ja, men när jag säger här, då kommer han komma med en sån fråga. Då direkt kom jag med en punchline. Ah. Så jag lärde verkligen känna mönstret i den där studion. Mm. Så att det skulle bli så effektfullt som möjligt. För jag hade ju bara några minuter. De var ju där hela månaderna. Så jag gällde ner väldigt mycket tid på det där.
Coolt.
Ja.
Fanns det någon koppling till bloggen då också? Att du hade skrivit om de ämnena också? Eller sådär? Eller
hur? Jag fortsatte ju på bloggen också. Ja. Och sen så, det var ju när jag var där var det alltid så här, ja, men vår torsdagskrönikör, bloggaren Daniel Paris, så fick jag ju massa liksom att läsa bloggen, de som stannade där, och jag fortsatte ju lite där i bloggen. Och jag märkte också att folk tyckte om de mer seriösa grejerna, var ingen som riktigt ville se. Så jag körde mest på det som funkade.
Mm, just det.
Ja. Ja, jag gjorde verkligen
så det. Så det blev bloggen också då lite så här provokativ eller skvallrig?
Alltså mer liksom parodig, men jag parodierade mest mig själv. Ja. Alltså verkligen, så jag gjorde ju verkligen, jag fortsatte lite på den här unga bortskämda personen och att jag var lite wannabe, och när jag tog en fika på Stureplan då ville jag verkligen nämna att jag var på Stureplan och gjorde det. Mm. Det är som en sån här wannabe från förorten, vilket jag ville ju vara den personen. Ja. Så jag spelade ju in i det jättemycket.
Ja.
Men ja, det var kul, det var en rolig tid. Jag var mer ofiltrerad då faktiskt. Så det var ett annat klimat också att skämta i och sådär. Vi är mycket mer medvetna nu, vilket jag tycker är bra. Vi är helt andra samtal nu. Mm. Men det var en annan tid, det var Vilda Västern.
Kul. Och vad är vi framme, vilket år är vi framme i nu då?
Alltså jag körde ju på med radio och blogg i flera år. Och fick massa grejer och sådär i kombination med det. Sen kunde jag jobba heltid med mina kanaler. Egentligen när jag började på radion, alltså 2017. Mm. Då fick jag liksom en ordentlig månadslön, startade ett AB och så. Innan det så har jag alltid bara frilansat. Liksom jag pluggade ju parallellt med mina studier för att jag var tvungen. Jag kunde inte leva på något slags igenkändiskap. Och de här jobben jag fick, det var enskilda jobb. Och då fick man ju fakturera per tillfälle. Men jag kunde inte flytta hemifrån eller någonting. Jag gick till studentlägenhet, från studentlägenhet köpte jag min första etta. Men då jobbade jag med PR på ett dryckesbolag på sidan om. Så det har inte alltid gått att liksom leva på att vara Daniel Paris.
Nej,
absolut inte.
På den tiden fanns det ju heller inte så mycket pengar i branschen.
Nej.
Då fick man kanske en locktång om man hade tur.
Max. Och folk tog inte oss på allvar heller. Jag kommer ihåg när jag började med Instagram och var på någon inspelning och typ skulle lägga upp någon bild. Och var lite så här, typ, men jag bara, men kan vi ta en bild också? Då var det lite så här, ska du ta en bild? Vart ska du lägga upp den? Eller vadå? Alltså, man tänkte inte på sådana grejer. Medan nu, när man gör tv-spel, det vet ju du, då är ju nästan Instagram en avgörande del. Att så här, det här är hashtaggen, lägg gärna upp. Förut, alltså ni men gud, folk har verkligen så här rynkat på näsan åt mig när jag vill att jag har upp min mobilkamera. Eller bara, det är en selfie, det går på en sekund. Okej då. Man bara, ska bara veta vad det här kommer bli i framtiden.
Du har inte kvar bloggen idag, va?
Nej.
Vad hände? För det var ju ett skifte där när bloggare övergick till att bli youtubers eller profiler på andra sociala medier.
Ja, dels jag bloggade på finest.se som la ner. Men jag gjorde ett fint avsked till bloggen innan. Jag kom upp mitt sista inlägg efter typ 10 års bloggeri. Hette Vi kommer alltid ha Paris. Och då skrev jag liksom att så här, tack för den här tiden och hur mycket den har betytt för mig. Från liksom en provocerande skitunge till... För på slutet skrev jag som mig själv. Alltså från hjärtat. Och så tänkte jag bara att så här, jag vill att det här ska vara en fin förlängning av mig på riktigt nu. Inte min persona. Så det var fint. Sen la Finest ner. Jag startade väl Instagram. Det var ju fri väldigt många år sedan. Mest på kul i början som det ju var. Och sen blev det ju mer att man började få följare och det blev lite mer businessorienterat och man blev lite mer noga med sina bilder typ. Ja, men typ det. Jag hakade liksom aldrig på den här YouTube-vågen riktigt heller. Jag kände att, typ, att jag hade gjort ganska mycket där och visat ganska mycket av min personlighet. Jag startade en podcast, gjorde jag med Anti, med YouTuber. Svinskön, svinhärlig, väldigt så här färgsprakande person. Och sen så jobbade jag egentligen med gammal media. Radio och tv och typ Instagram.
Just det. Så då har du inte riktigt haft någon så här strategi för dina sociala medier? Alltså som en egen content-strategi där?
Nej, jag har inte tänkt så mycket strategi. Nej. Jag har mer tänkt liksom att så här, det här är jag. Jag har gjort också det här i så många år. Jag har gett så mycket av min så här ungdom till den här branschen. Till det här strategiska tänket och till att vara liksom... Ja, men radion till exempel, som jag sa. Jag var ju så himla noga med allting och så här... Ja, men nu ska jag röra om i grytan och... Och så tänkte jag bara så här, ja, fast nu har jag gjort det i väldigt, väldigt många år. Jag är en annan person nu. Jag har brorsbarn nu. Jag är en annan människa nu. Jag är inte så sugen på det där längre. Så nu kommer jag vara mig själv till 100%. Och duger det, då får ni hänga med på resan. Och vill inte hänga med på resan, bye! Då finns det en massa andra att hänga på nu. Alla är ju influencers idag.
Vi kommer alltid ha Paris.
Vi kommer alltid ha Paris. Och vill ni inte ha Paris, så bye!
Ja, men vad skönt.
För att det viktigaste är att det funkar för en själv.
Ja.
Det är så viktigt och det är sånt som har kommit insikt med åldern.
Ja. För många är ju ens sociala mediekonton det viktigaste de har liksom. Men du känner inte riktigt så.
Alltså det är klart att jag skulle bli jätteledsen om min Instagram försvann. Mest för att, så här, ja, men dels för att jag gör ju samarbete med företag som jag verkligen diggar och har använt mig av i flera år och sådär. Men också så här för all dialog. Alltså jag håller i kontakt med så här, så mycket kompisar, så mycket branschkollegor, så många av mina följare som jag pratar med. Men ofta nästan dagligen vissa av dem. Jag skulle typ vara så ledsen om det bara försvann en dag. För att så här, mycket av min sociala interaktion, mycket av den pepp jag får, mycket av den kärlek jag får, mycket av så här, min egna så här, empatiska förmåga har jag utvecklat genom att prata med folk på internet. Jag har liksom inte 1 miljard kompisar att ringa eller umgås med. Som jag kanske hade förut, för att så här, om jag blivit äldre, folks liv ser annorlunda ut, många av mina bästa vänner bor utomlands. Så här, jag skulle vara så ledsen om den dialogen bara försvann. Faktiskt.
Just det.
Och sen är det klart att så här, jag har ändå en del jobb kopplat till Instagram. Och många tv-kanaler och sådär, man vet ju att de kollar på Instagram-siffror och sociala mediesiffror och sådär. Så jag tror att många bokningar skulle försvinna också.
Du har varit i den här branschen ganska länge och sett olika skeenden av den. Vad tror du, eller så här, de som var kända 2010, det är inte alla som är kvar idag. Vad tror du gör att du är det?
Jag tror att det är för att jag har gått min egen väg, alltid. Och verkligen vågat vara annorlunda. Och vågat stå för det. Och även om samhället eller klimatet på internet absolut inte var lika accepterande på den tiden som jag tycker att det är nu. Vi har helt andra samtal om så här, ja, men att vara liksom lite mer flytande i sin sexualitet och sådär. Många av dem som faktiskt var ganska hånfulla mot mig när jag kom upp liksom eller så. De är ju liksom i samkönade relationer nu eller träffar. Säg att de är öppna för alla möjliga typer av människor. Exakt sånt som jag sa, men som de inte tyckte var. Men ja, vi släpper det. Men liksom att så här, även när det inte var liksom det coola eller trendiga att göra, så stod jag upp för mig själv och för den jag är. Och det har jag gjort ända sedan jag var ett barn. Och jag tror att man känner det och känner att det är genuint. Och då vill man liksom supporta en sån person och heja en sån person framåt. Det är det många skriver i alla fall, att så här, fan, du var så stor del av min barndom, jag vågade stå upp mig själv för att du gjorde det. Alltså bara nu på Lollapalooza, alltså, det var så många vuxna som kom fram till mig, bara, alltså, jag följde det sedan jag var ett barn liksom. Och nu får jag se det liksom. Heja dig, och jag bara, fan, det är så fint. Det är så unikt att få känna så liksom. Så typ att jag har gått min egen väg verkligen.
Ja, det gör väl också att man kanske är lite svårare att ersätta också. Alltså någon som bara kommer upp och vill vara den nya snubben, den nya roliga snubben liksom. Det finns ju ganska många sådana. Men om man har en mer unik röst så kanske man är lite mer svårersättlig.
Ja, verkligen. Och sen att försöka vara alla till lags hela tiden. Det är jag ju kämpat jättemycket med. Jag har till och med gått i terapi för att jag har varit så people-pleasande förut. Men det gör ju också att, du vet, är du så där himla ombytlig allting? Till slut vet ingen vad du står för eller vem du är eller vad du gör. Vad tycker du ens om liksom?
Ja, just det.
Det är ju så lätt att bara så här, tjuff, knuffa någon till sidan.
Ja.
Så man ska verkligen, man har mycket att vinna, rent krasst då, om på att bara vara sig själv på riktigt. Mm. Och inte vara så himla ombytlig eller så här, i sina åsikter eller sitt tänk eller sådär. Mm.
Men om du nu ser tillbaka på när du slog igenom och när du växte och sådär, vilka tror du var motorerna i det? Dels då att du var dig själv som vi just pratade om, mm. men du var provocerande, var det viktigt? Många kanske blev provocerade av ung och bortskämd liksom, personen också. Mm. Vad tror du, liksom, vad kan man jobba med att vara provocerande eller att vara...
Ja, alltså det är väldigt intressant. Alltså jag tror typ, dels var ju ung och bortskämd ett provocerande format. Mm. Alltså namnet och paketeringen, att det gick på public service och allt sånt. Sen så, alltså min åsyn, den jag är, mm. en liksom gay kille med utländsk härkomst som står för det och som har uppbackning hemifrån. Bara det är otroligt provocerande för mm. väldigt många människor än idag. Mm. Men absolut för 10, 11, 12 år sedan. Mm. Jag fick hat från liksom alla sidor. Jag fick hat från rasisterna. Jag fick hat ifrån liksom, typ iranier. Alltså människor mm. från, liksom, från min sida. Mm. Och du vet, mina föräldrar fick kritik för att de typ var accepterande. Folk ringde ju hem till oss mm. och bara så skrek på min mamma och pappa i telefonen. För att de inte skämdes över mig. Mm. Så på det sättet så upprörde jag. Jag var på väldigt många människors nät innan. Jag var mm. på väldigt många människors samtalsämnen. Mm. Liksom. Sen så här, alltså min provocerande del var ju mest så här. Dels så sparkade jag alltid uppåt, aldrig neråt. Mm. Och jag var väldigt så här självkritisk. Jag skojade ju mycket om mig själv. Mm. Och att jag var den här liksom wannabeen från förorten som... skulle dricka kaffe på Stureplan och mm. hänga med alla coola bloggtjejer och festa på, fast jag vet, knappt kom in på en klubb. Typ. Så jag har ju aldrig liksom så här, men just den här grejen med att sparka uppåt. Ja. Jag tror att det har varit så viktigt för mig. Ja. Aldrig någonsin neråt. Och det är klart att så här, ja, jag har rört om en del i grytan förut. Och jag gör ju fortfarande det av så här, de mest konstiga grejerna tycker jag ibland. För att jag är ju bara jag. Men ja, rent krass så är man ju inte ständigt aktuell, men då blir man ju någon som folk pratar om och ja. Tänker på och sådär. Ja. Men för mig är det bara, jag är ju bara jag.
Ja, precis. Liksom. Ja, och det kanske är svårt att fejka det också, så att säga. Men som verktyg kanske det funkar ändå att vara lite...
Ja, som man, verktyg.
Ja, men så här, ja. Att man,
ja, men
man,
kanske det.
Man uppmärksammas båda de som gillar dig och som ogillar dig. Och...
Mm. Ja, men så kan det ju bli. Men mm. sen är det så himla svårt också. Det, folk kan ju, jag har ju så här... vänner som är influencers, som är de mest oproblematiska, snällaste, finaste. Men de har ju också folk som bara, ah, nej men jag stör mig. Man bara så här, hur mm. kan du störa dig på en person som är helt oförarglig liksom? Ja. Så det visar också på att så här, man ska inte heller lägga för mycket av sitt eget självvärde i andras händer. Nej. För du vet, det kan ju svinga på en sekund eller så här. Mm. Du måste vara grundstark i mm. dig själv.
Det är så lätt att liksom lägga hela sin... Alltså avgöra hur bra man är när man tittar på visningar eller prenumeranter mm.
och
sånt där.
Och det är klart att man själv kan sitta sig ibland och bara säga, men den här bilden fick inte så mycket likes mm. eller jag fick inte så mycket visningar på det här. Man undrar varför. Mm. Men man får liksom inte bli stirra sig blind på det där. Nej. Det är farligt.
Vad tror du är det viktigaste personlighetsdraget om man vill jobba i den här branschen?
Alltså den är så svår, tror jag. För att så här, jag vill inte heller säga så här, men att vara äkta och så... Jag tycker ju det, mm. men det går inte heller att fejka det. Det är inte ett personlighetsdrag. Att vara mm. en person som är äkta. Liksom. Nej, det har man kanske med sig. Liksom. Men det kanske att våga släppa fram andra. Att vara liksom bjussig i sin person. Och att vara liksom en schysst individ. Typ. Mm. Sen så finns det många oschyssta individer som det faktiskt går rätt bra för.
Ja.
faktiskt,
som och nu vill vi nämna namn.
Nej, men jag kan bli lite förvånad ibland. Att jag bara, gud, det här är ju inte så snäll person. Men ja, men, ja då kanske det var de vindarna som blåste då. Och då fick man liksom en liten... Så, men... Mm. Nej, men att våga vara sig själv till 100% också. Mm. Att inte lägga band på sin person. För att när du trivs och mår bra och får blomma ut och vara den du är, då blir liksom ditt content blir bättre, din attityd blir bättre, mm. du mår bättre. Och det tror jag känns i allt det du gör. Mm. Det känns när någon som trivs står framför kameran eller mm. lägger upp content som de själva tror på. Inte bara sånt som man tror flyger för stunden.
Mm.
Och det tror jag, då, när du har liksom, då får du folket med dig.
Mm.
Och då tror jag att det kan bli väldigt bra.
Det är ju ett bra tips. Det är ett enkelt tips, men det är ganska svårt att liksom leva efter det,
ja, men tror jag. Jag tror det. Alltså, du måste älska det du gör.
Ja, ja.
Och gör du inte det, så gå till botten med varför. Ja. Varför älskar du inte det du gör? Varför trivs du inte? Är det dina kollegor som är problemet? Ja. Är det du som är problemet? Är det någon situation som triggar det? Okej, men ta dig ur den där situationen. Gå inte på event som eventdelen är jobbig, men du kan ju ändå vara i vår bransch, även fast du inte... kanske umgås med folk jättemycket eller gå på vissa event eller sådär. Det går ju liksom.
På tal om det där då, för det är ju en ganska liten bransch. Många känner varandra och det är samma gäster på olika event. Hur viktigt tror du det är att ingå i ett sånt nätverk och att liksom jobba med det?
Många av mina vänner som är influencers som har bott på andra delar av Sverige har ju berättat att deras karriär ändrades drastiskt när de flyttade till Stockholm. Och då drar jag slutsatsen av att så här, det är bra att vara baserad här, för det händer väldigt mycket här. Det är mycket evenemang, det är många situationer för dig att träffa andra människor i din bransch som du inte kan liksom göra jobb med eller träffa. Så jag tror att så här, även om man kanske inte bor i Stockholm så kan det vara värt att ta sig till Stockholm ibland för vissa grejer. Sen så här, möten och så kan du ju ta ändå, men så jag tror att närheten till media tror jag faktiskt spelar ganska stor.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Roll. Även om jag vet att så här, många kanaler, många tv-hus vill bredda den bilden. Och det händer ju mer och mer. Och jag tycker det är svinbra. Och sen så tror jag på... Ja, men jag tror mycket på den faktiskt. Närhetsprincipen.
Att det är lättare att ta chansen när de kommer och man kanske uppmärksammas eller blir sedd av rätt personer och sådär.
Ja, jag tror faktiskt det. För att väldigt många som jobbar med casting till exempel är stockholmare.
Just det.
Många bor och lever och verkar här. Och ja, men jo, för jag tycker att man märker det. För ser du en person i någonting, då ser du oftast den i allting. En sväng liksom. Och det är ju för att så här, ja, men det är lite samma folk som castar och sådär. Ja. Så det tror jag på. Men sen också att liksom våga berätta om sina drömmar för folk. Typ, jag träffar ju väldigt mycket folk i branschen. Och berätta ju så här, jag skulle vilja göra det här, jag har en idé om det här. Att så här, var generös med att berätta om det, för att oftast så kan folk liksom hjälpa dig framåt. Jag har ju fått jättemånga som berättat för mig att så här, men jag skulle vilja göra det här, jag tänker så. Då tänker jag ju direkt på dem jag känner som skulle kunna make it happen for you.
Ja.
Och det är ju för att man inte håller på sina grejer och tänker så här, men jag ska inte berätta. Jag ska bara, jo men berätta om dina drömmar för att du vet aldrig vem som kan hjälpa dig dit.
Ja, det där är ju, ja verkligen. Det måste man ju... Det är så lätt att tänka att jag ska hålla på den här idén, jag ska ruva på den tills den är genial och sen ska jag sjösätta den och då ska jag, så här, man behöver ju feedback och man behöver hjälp och ibland är man inte själv den bästa personen att bestämma allting heller.
Nej, precis, och det här tänket om att så här, gud, folk vill typ inte hjälpa eller folk är inte så glada för mig, alltså du vet, den är så här väldigt liten del som kommer gå sno din idé. Liksom. Eller det, jag vet ingen som, det går typ inte att göra det.
Det är inte som studenterna på SU som gömmer böcker liksom.
Alltså det där är bland det sjukaste jag har hört. Det är ett straff att tala på. Nej. Men det, den där tiden också lite förbi. Ja. Alltså det är liksom, det där funkar inte längre.
Nej. Men för att vara i den här loopen då, att bli påtänkt i olika sammanhang och att liksom, ja, men få vara med, kort sagt. Vad tror du man behöver för att var i den loopen liksom? Ja, men vi har varit inne på det så här. Det skadar inte att vara Stockholmsbaserad eller vara här någon gång ibland.
Nej.
Att liksom vara öppen och dela med sig om vad man vill. Men mer liksom.
Alltså den är svår. Alltså, jag tror mycket på så här, tur och timing. Men om du kollar på vissa docusåpor som går till exempel. Kolla på Paradise Hotel. Som ett exempel. Vissa säsonger, du vet, i samma format. Det har till och med varit samma programledare. Men snarlika visningstider, samma tv-kanal. Vissa säsonger så får alla som är med as mycket följare. Men andra säsonger, samma format, samma människor, så får man typ inga följare. Så mycket handlar också om att bara vara så här rätt i tiden. Typ jag hade ju tur att så här, programmet som jag var med i först, som ändå satte mig på folks hornhinnor, hade ju så här, det var när tv var jättestort. Mm. Och det var att SVT hade köpt in ett format. Mm. Alla har SVT. Och vad de lägger måndagar så här, klockan 8 på ettan. Mm. Men 2 säsonger senare, då hade TV3 köpt programmet och la det. De har en helt annan tittarskara. Alla har absolut inte TV3. Mm. Och de la det på en helt annan tid. Och gjorde om i formatet. Mm. Så de fick ju kanske, om vi hade 1,2 miljoner tittare, på trean kanske programmet fick 200 000 tittare. Mm. Eller 300 000. Mm. Och det är inte fy skam det heller. Men jag menar bara att så här, det är ju fler som såg det andra. Så jag fick ju helt andra möjligheter. Och det har ju inte att göra med att, så här, att ja, men jag var så himla färgstark. Eller jag var så fantastisk. Så här, vi hade mer tittare. Mm. Punkt slut. Det var flera som såg det. Flera som fick upp ögonen för mig. Mm. Så mycket är ju tajming och tur. Och jag har haft jättemycket bra tajming och tur i min karriär. Så det är ju inte bara mitt otroligt hårda jobb. Eller något sådär. Det finns folk som jobbar 1000 gånger hårdare än mig. Som är säkerligen 1000 gånger duktigare än mig. Som inte har fått samma chanser. Mm. Och det måste man vara så medveten om. Och det gör också att så här, om det är så att du är med i saker och kanske inte får av så mycket följare. Eller kanske inte slår igenom på det sättet som du hade tänkt med dina sociala kanaler. Även om du inte är med i tv eller inte. Så får man inte ta det för hårt heller. Mm. Utan så här, till och med Instagram har förändrats. Det vet ju säkert du. Jag menar förut så här, kunde du lägga upp en bild och faktiskt nå alla dina följare. Lägga upp en video och faktiskt nå alla dina följare. Nu har du tur om du når typ så här 20%. Mm. Så algoritmen har ju ändrats. Mm. Så det är en helt annan spelplan nu. Mm. Så mycket på att så här, inte ta allting så himla personligt. Det jobbar jag också på ibland. Mm. Det är så här, gud, ingen gillar min selfie. Liksom. Men det är så här, ingen har typ sett den.
Nej.
Så det är en annan grej. Eller det är sommar. Folk är inte, när Instagram var nytt, och satt alla på Instagram. Uh-huh. Nu har det gått så här, typ 10 år. Alltså folk är inte ens på sociala medier på samma sätt.
Nej.
Så att inte ta allting så personligt.
Hur tjänar du pengar?
Jag tjänar pengar genom reklamsamarbeten. Mm. Bland annat då på Instagram. Och sen så jobbar jag ju med tv. Jag jobbar ju på Postkodlotteriet till exempel. Mm. Och där vi förnyar dessa årskontrakt. Mm. Och då får ha jag som en månadslön därifrån. Mm. Eller jag fakturerar. Mm. Jag skickar en månatlig faktura där.
Och men sen, förlåt, ja. Men det programmet sänds det året runt eller?
Ja, det sänds året runt. Jag spelar in nu på sommaren och liksom jul och nyår och sådär. Och då får du ju ledigt såklart. Alltså, det så, men det är ju vinster hela tiden så det spelas in.
Ja, precis. Ja. Och du åker hem, för de som inte vet då, så åker du hem till folk som vunnit och delar ut
pengar och bilar och kramas och det är tårta och blommor och så här svinsoft och det är verkligen supermysigt. Det är mycket att åka, det är det, och jag blir ju rätt åksjuk i bil och sådär. Men det är värt det. Jag har skitkul, ett skitmysigt team och det, jag älskar ju det där formatet och sättet sig jag var liten och sådär. Så det, och de betalar ju för mitt jobb liksom. Så då har jag som en månadslön. Sen är jag också en del, jag har varit på Efter Fem en del och gjort så här TikTok-spaningar och vad som trendar i världen och vad det säger om vår samtid och så.
Just det.
Så jag får en ersättning därifrån också.
Och det går också året runt?
Ja, precis. Nu har jag bara kört ett halvår, men jag är lite mer återkommande. Ja. Men ja, så vi får se hur det blir efter sommaren. Men, så det är typ sånt. Jag är frilansare liksom. Ja. Och sen har jag pengar i mitt bolag, så jag tar ut samma lön varje månad oavsett.
Mm. Just det.
Så.
Okej, men då är det lite längre och större uppdrag som är huvudsaken helt enkelt.
Ja, och sen gör jag ju grejer som mig själv. Typ jag var med i Company Svan förra året till exempel. Mm. Det var ju, jag gjorde inte det som ett jobb, men de betalar för att man åker iväg och för att man spelar in ett tv-program. Mm. Så. Men sådana grejer gör jag ju också. Mm. Ja, men typ hela Sverige bakar för några år sedan och så. Mm. Men det gör jag ju inte i egenskap för att så här, nu ska jag tjäna pengar.
Ja,
men de betalar för det jobbet man gör. Mm. Fångarna på fortet betalar jag också. Inte 1 miljard, men de betalar.
Ja, men exakt. Har du någon uppfattning om hur stor del som är den typen av jobb? Eller så här, å ena sidan de här liksom redaktionella jobben, typ som Efter Fem, Postkodmiljonären, och som är reklamgig typ. Mm.
Jag skulle säga 70-30 TV, Zoomy. Faktiskt. Jag skulle säga att jag har lagt fokus där ungefär. Mm. Och det är också tv som jag tycker är roligast. Mm. Jag tycker att det är skitspännande att både jobba bakom och men också framför. Och vara en del av ett stort gäng och liksom, ja, men ro någonting i land och skriva skämt. Och så här. Det är det jag tycker är absolut roligast. Mm. Och sen typ Instagram och sociala medier, jag tycker det roligaste där är ju nästan den kontakten jag har med människorna som är på plattformen.
Just det.
Det är som mina vänner och kollegor, men också med så här, typ följarna, alltså de som hör av sig. Jag försöker svara alla och jag tycker faktiskt att vi har ett nice samtal.
Mm.
Så det är ungefär så jag lagt upp det.
Mm, härligt. Nu låter det som att du tycker att det är härligt att ingå i liksom, en redaktion och jobba på det sättet. Men du har inte varit lockad att liksom lägga allt krut på sociala medier och bara äga pucken själv liksom. Göra precis vad du vill.
Jo, fast det gör jag ju. Alltså jag är inte med någon, någon så här team eller så. Nej. på sociala medier.
Nej.
Och det är så här, jag mejlar ju själv med företagen alltid och tar mina egna diskussioner och förhandlingar och sådana saker. Det skulle mer vara så här, det skulle vara kul att typ kanske skriva en serie.
Mm.
Eller du vet, så här, skriva manus för någonting. Eller så. Men jag tror inte folk liksom riktigt ser mig som den personen än. Mm. För att när jag jobbar redaktionellt eller är med och tweakar i manus och sådär, så är jag alltid redaktören och så här, fan, det här var skitroligt. Eller, jo, det här var bra. Eller, ja, det var kul. Typ. Och gud, nu låter det för att jag ska... Men du vet, så här, nej, men du fattar, då blir ja. De lite så här, ah. Ja, men jag märker också en förvåning.
Ja, de måste väntat sig att du ska...
Nej,
just det.
De så här, det här var typ kul.
Ja.
Så här,
du skulle kunna skriva manus.
Ja, men du vet, så här, flera måste få upp ögonen för det, tror jag. För att, och fatta att så här, fan, jag är ändå ganska witty och så här, det funkar. Så vi får se. Jag jobbar faktiskt på en grej.
Ja, det gör det.
Jag jobbar på en liten grej.
Till sociala medier?
Nej, alltså jag skriver på en serie.
Okay.
Och det roliga var att jag bollade det här med Martina Haag och hon bara, Daniel, säg ingenting till någon, skriv i hemlighet. För att så här, gör det bara. Och nu berättar jag det för dig.
Men, i en podd.
men det är kul, vi får se vad det blir av det. Liksom. Ja, okay. Det är en liten idé jag har haft.
En humorserie?
Mm.
Mm-hmm. Spännande.
Och se, ja. Om något så är det jävligt roligt. Det känns som att jag skriver på en roman själv. Liksom.
Ja, vad kul.
Blir det något av den så blir det något av den. Blir det inte det, ja, du har haft väldigt roligt på vägen.
Det och det, verkligen, det är ju helt rätt.
Mm, det är kul.
Det är väl, vad heter han? Björn, han filmaren som vinner priser hela tiden.
Östlund.
Ruben Östlund.
Ruben Östlund.
Ja. Han tjatar väl sönder sina idéer innan han släpps.
Men det är det, att kolla på honom.
Ja, exakt.
Oscars nominerad.
Exakt, så Martina, släng dig i väggen. låt han prata.
Har du sett Triangle of Sadness?
Nej, jag har inte det.
Asså. Den är så bra.
Oh.
Ja, han är ett geni. Okej, han är den som nöter alltså.
Ja, han drar alla idéer med alla han träffar tydligen.
Underbart, jag kan verkligen tänka mig det. För jag har ju bara sett honom på bild eller sådär. Jag skrev till honom efter Triangle of Sadness. Jag bara, wow. Han bara, tummen upp.
Nice, det. Ja, härligt. Ja, men okej. Gött, men då känns det som att du får ut både och då. Du får liksom frihet på sociala medier och så får du lite sammanhang i redaktionerna typ.
Ja, det skulle jag verkligen säga. Under covid var det också jätteskönt att så här, jag hade ju till exempel postkoden då och att faktiskt få liksom komma till kontoret och se alla ansikten. Jag kommer ihåg att jag sa den en gång, jag bara, alltså det är så skönt att se er. Jag är så glad att se er. Och att det ändå känns som att det stormar, världen brinner, men här är ni och jag blir så glad för att jag har det här.
Ja.
För att man var ju bara hemma innan.
Ja,
liksom. Och jag tyckte det var jättejobbigt.
Ja.
Och jag såg verkligen fram emot att så här, få komma till ett kontor, få se lite folk och känna att allting ändå är som vanligt. Nu var det inte det.
Nej, men här, att liksom, känna lite så.
Ja, men det var skönt. Mm. Det gjorde mycket för min mentala mående där och då.
Hur avgör du om någonting du har gjort gått bra eller dåligt?
Tänker du så här tv eller tänker du sociala medier? Eller?
Både och egentligen. Men ett gig som du jobbat med och sen så har det sänts eller du har publicerat det. Och sen så ska du utvärdera. Gick det här bra eller dåligt?
Men med tv så brukar jag tänka, jag tycker man känner typ lite där och då. Att säga, okej, gör vi någonting som är bra? Gör vi någonting som är kul? Behöver vi spajsa det här? Kommer det här flyga?
Mm.
Lite så. Stämningen, teamet emellan kan jag känna ibland så här, är nästan avgörande. I alla fall för så här, min upplevelse av någonting.
Just det.
Sen så kan man ju tänka på så här, ibland får man jättemycket respons. Typ, när jag var med i Company Svan, nu var inte det ett jobb, jag gjorde det för min egen personliga utveckling. Mm. Men jag fick enormt mycket respons. Jag fick jättemycket meddelanden. Jag fick jättemycket, många folk som hörde av sig. Folk kom fram till mig på stan, du vet. En helt annan målgrupp kom fram till mig på stan. Alltså, som, men du vet, så här, typ män som har gjort militären eller så. Bara så här, fan, jag har så mycket respekt för dig. Min bild av dig har ändrats helt, liksom bara av det här programmet. Och då hörde jag faktiskt av mig till Anders som jag pressade. Jag bara, du, så här, går tittningen bra? För jag får så sjukt mycket respons. Liksom. Han bara, vi är så glada för att titta siffrorna. Liksom. Så det gick lite hand i hand med den responsen jag fick.
Just det.
Sen så satt inte jag sätter ju aldrig mitt värde i feedback. Det går inte. För du kan inte leva så. För att om du blir för glad för det positiva, då kommer du bli helt förkrossad för det negativa. Men då gick det lite hand i hand med att så här, okej, nu är det så många som kommer fram att jag nästan tror att så här, det är ett prank typ. liksom. Och då han bara, vi har jättemycket tittarsiffror. Så då märker jag ju det. Och sen på Instagram, ja, alltså så här, när man skriver reklam och när man skriver samarbete, då går ju intresset ner. Du får mindre kommentarer, det känns mindre genuint. För att av någon anledning så signalerar det här reklam eller i samarbete med, då tror folk att så här, det här är köpt, det här är inte på riktigt. Det syns ofta, i alla fall för mig, i, liksom, i siffror och i engagemang och sådär. Mm. Men så då kanske jag tänker lite att så här, ja, det här var ju ändå reklam, men det gick så här och så. Då utvärderar jag lite från liksom, ja, men en 360 view, att jag kollar på det från the outside.
Mm.
Men kunderna är liksom alltid nöjda och jag säger, ja, det här var skitbra och så här, jämfört med andra samarbeten som vi har gjort så har dina grejer gått väldigt bra och så här. Jag tror att det känns ändå att så här, jag gör inte så mycket samarbeten. Så när jag väl gör det så är det ändå så här, jag gillar det här. Jag lovar, jag gillar det här. Så ja, desperat för pengar är jag inte. Jag lovar. Du vet, så lite så. Ja. Så det är väl sådana parametrar egentligen liksom.
Just det.
Man märker när någonting går bra.
Ja, det är mer en känsla då.
Ja, det är mer en känsla.
Det är inte som att du så här, det ska vara 30% av mitt följarantal, annars är jag missnöjd.
Ja, nej, jag kollar aldrig på den typen av statistik. Jag vet ju att man inte når ut på samma sätt längre. För att jag pluggar väldigt mycket Instagram till mina tv-inslag och sånt.
Just det.
Men jag stirrar mig inte blind på så här målgrupp och de har sett och denna sätt. Jag vill inte öppna den boxen.
Nej.
För då kanske jag börjar bli för styrd av det. Då kanske jag bryr mig för mycket.
Ah, ja. Och ändra på det själv då?
Ja, men det kanske. Ja. Alltså, tänk så blir det så. Ja. Liksom. Och jag vill inte det.
Nej, det är nog lätt hänt.
Mm.
Vad skulle du vilja ge för tips till någon som vill börja jobba med sociala medier idag?
Jag skulle dels säga att det är absolut inte för sent för att slå sig fram på den här marknaden. Det finns, liksom, det finns budgetar, det finns jobb och det finns... Vi har hittat väldigt mycket av det snacket som går är att så här, det är för sent för att bli influencer, det är för sent för att... Så här, det är det inte. Mm. Så vill du någonting så satsa på det. Men jag tror man måste jobba lite hårdare nu. För att så här, den här timing och turen och så, det är inte lika nytt med internet. Och det är inte lika nytt med färgstarka personligheter. Så här, du kommer nog behöva nischa dig. Och så här, har du en unik personlighet eller har du en unik gåva, kanske är du duktig på någonting, så satsa på det. Mm. Utveckla verkligen det. Och om du känner dig bekväm med den typen av content och visa verkligen upp det som gör dig till dig.
Mm.
Och så här, men våga höra av dig. Hör av dig till folk som du tror... Men kan liksom hjälpa dig framåt, liksom du kan göra någonting för, om du är jätteduktig på att rita till exempel.
Mm.
Ja, men hör av dig till, rita en stor influencer då till exempel, eller en stor person, eller ja, men så här, gå någon kurs där du kan förfina dina kunskaper ännu mer, och sen kanske du kan höra av dig där. Om du är duktig på hudvård, ja, men hör av dig till någon som är stor, ja, men på TikTok eller Instagram, och så här, men kan inte jag få liksom kolla i ditt badrumsskåp, eller så här, jag har sett att flera har gjort det, jag älskar den typen av videos. Så varför inte liksom?
Mm.
Satsa på det. Försök att hitta synergier på ett sätt som känns naturligt. Och ge inte upp. Ja, men okej, om den inte svarade eller om den inte liksom repostade din teckning, ja, men get back on that horse. Mm. Rita nästa person.
Just det.
Kör. Alltså, vet, det kan inte aldrig, alltså, ibland kan det vara lite segt. Men ge inte upp liksom, om du verkligen vill det här.
Mm. Men att liksom peta... Dra in någon annan i det hela, så att säga. Det kan vara ett framgångsrecept då, kanske.
Ja, men jag tycker det. Jag är inte främmande för att liksom så här, våga liksom reach out eller så. Men med sin egen grej, med sin egen gåva eller visa upp sin egen talang på det sättet. Jag Just tycker det. Inte att man ska vara främmande för det. Liksom. Det är klart att alltså, du kan vara jätteduktig på att teckna typ... på att teckna.
Mm.
Men om du bara tecknat träd, om man får bara teckna Bianca Ingrosso, då kanske hon delar det. Då får du ett helt annat nytt gäng som ser dig.
Mm.
Det skulle ju kunna vara jättebra bara för att visa upp ditt ritande.
Exakt.
Typ. Nej, jag tror inte man ska vara främmande för att liksom snacka med folk och sådär. Men det är också för att så här, jag tycker nätverk är ganska viktigt.
Nej, men och det vet man ju själv att man vill ju alltid ha någonting att dela. Mm. Och om någon skulle ha gjort en teckning av en själv, då är det lätt att man delar den liksom.
Ja, jag delar allt
sånt där. Sen kanske vissa överröstas av det.
Ja.
Bianca Ingrosso kanske.
Ja, precis.
Men...
Jag är inte en av dem.
Nej.
Rita mig.
Nej, men det är helt rätt. Man tänker ibland att man liksom... Eller jag kan känna att jag ska inte störa eller liksom kräva den personens uppmärksamhet på något sätt. Men man tycker ju bara det är kul
jag
själv
vet.
När man får något sånt.
Jag har också varit väldigt sådär. Min kompis är alltid det. Det är så kul att jag ger de här tipsen. För en av mina bästa polare som jag känner till jag 12. Hon bara, du är den jag känner som är sämst på att nyttja sitt kontaktnät och som ändå känner främst människor. Och varför gör du inte det? Jag bara, men lite där, man vill inte störa. Men grejen är, man stör ju inte.
Nej.
Jag vet ju att det är så. Mm. Så det är därför jag verkligen försöker trycka på det. Alltså, även om inte jag lever efter de här tipsen, så ta dem, gör någonting med det här, gör någonting ny.
Men okej, ett till tips då. Hur, alltså personligen är jag sämst på att nätverka och att mingla.
Mm.
Eller, och liksom... Sådär. Man känner ju en del människor, men jag är också kass på att använda dem.
Mm.
Hur gör man?
Det där är så himla svårt, för jag kan också känna igen mig i det ibland. Att jag kan få ganska mycket social ångest innan typ tillställningar till exempel. Mm. Jag kommer ihåg typ innan Elgalen för 2 år sedan satt jag liksom och bara hyperventilerade. Och då kom jag ihåg att designern sa till mig, han bara, du, så här, rätta mig om jag har fel, men typ, känner inte du typ alla som kommer vara där? Så här, vad är du nervös över? Och jag bara, men, och det var så intressant när han sa det, för det stämmer ju. Men jag fick sån social anxiety, en social ångest som jag kan få ibland innan stora liksom, men, tillställningar eller innan jag ska kliva in i ett rum med mycket människor eller sådana där saker. Och ibland så kan jag känna mig nervös för att mingla med folk jag känner.
Mm.
Vilket är så löjligt. Mycket sitter ju i mitt huvud.
Mm.
Mycket sitter i någon slags hittepå-bild som jag har av att så här, ja men gud, så kommer de kanske tro att jag försöker så här utnyttja dem för att jag vill rida på eller så här. Men jag tänker ju aldrig så med folk som ber mig om saker.
Nej.
Jag tänker snarare att så här, gud vad kul du tänkte på mig.
Mm.
Om inte jag kan göra det för dig så kanske jag känner någon som kan göra det.
Mm.
De flesta vill ju att man ska liksom mingla med dem eller nätverka med dem, att vara liksom genuint nyfiken på människor.
Mm.
Det kan ge väldigt mycket.
Mm.
Och så här, är du nervös inför att mingla, säg det. Säg så här, gud jag är så nervös för att mingla, men jag måste bara säga, jag har sett det, jag gillar att rita och jag skulle vilja rita dig någon dag. Skulle det vara lugnt liksom?
Mm.
Eller bara så här, du, kan inte vi ta en lunch eller ta ett möte? Om du vill liksom träffa enskilda personer och tycker att det är jobbigt med en stor social tillställning, okej, men bjud ut någon på en kaffe.
Mm.
Det kan vara värt att liksom bjuda på en kopp för 40 spänn för att bara få snacka lite eller få tips från någon som är bra på att mingla. Snacka med den personen. Du, kan inte rita en kaffe? Jag måste ha lite tips för att jag är sämst på att mingla. Jag är sämst på att nyttja mina kontakter. Jag känner mig som en börda, som att de tror att jag kommer utnyttja dem. Kan inte vi ta en kopp? Och kan inte ta en kopp, då kanske hon ger dig lite tips på plats.
Ja.
Alltså, de flesta vill ju.
Ja, exakt. Ja, men om man blir tillfrågad om någonting man är duktig på, då vill man ju gärna hjälpa till.
Ja, eller så kanske man kan slussa vidare. Fan, jag känner massa människor. Jag kan inte det här, men den kan.
Ja.
Du vet.
Ja. Nej, det där är väldigt bra.
Det är en social spärr.
Ja, och man är liksom, eller för min egen del känner jag så här att man är lite som att man ska prestera liksom.
Mm.
Att nu kommer man bli utvärderad, hur rolig är man, hur kvicktänkt är man, hur liksom hur bra är man på bara komma in, säga någonting, glida vidare, vara lite skön liksom.
Jag vet exakt vad du menar. Jag vet exakt vad du menar. Men du är också en entertainer.
Ja.
Och att du känner att folk kanske har förväntningarna att så här, nu träffar jag liksom Emil Norberg. Han ska vara sprallig, han ska vara kul. Han ska liksom dra något så här roligt skämt eller så här. Och det finns säkert en. Folk har ju förutfattade meningar om en. Men du vet, ett tag så jag gick runt och liksom skämtade med allt och alla. Jag skämtade med hon i kassan på ICA för att hon skulle gå och säga till sina kompisar att jag träffade Daniel, han var minst han rolig.
Ja.
Så var det Ellen Bergström som sa till mig, hon bara, du kommer bli utbränd.
Ja.
Sluta bara.
Ja.
Alltså du behöver inte liksom ge alla en show.
Nej.
Och då släppte jag lite på det. Alltså, jag vet du, och om någon är så här, gud, han var inte som jag trodde. Man bara, nej men... Man kan också bara vara lite vanlig.
Ja.
Alltså du vet, kom igen.
Ja, ja men det är... Ja, men man är, så ni är ju folk i allmänhet liksom. Mm. Att jag träffade... Johan Glans köpte mat av mig när jag jobbade i kassan. Han var inte så rolig.
Nej, men men det är så.
Han handlar
då bär du det. Han skulle ju behandla.
Ja.
Hej, nej tack, jag behöver ingen påse.
Nej.
Ha det bra, tack, hej.
Det är inte som att man liksom har någon rutin kring det liksom.
Nej, nej det är ju det. Men han fattar inte att vi har sett honom sedan vi var barn överallt. Och förväntar oss liksom allt när vi ser honom. Liksom. Men han har ju släppt det där.
Ja.
För att han vill inte gå in i väggen.
Nej.
Så han är ju bara så här korrekt.
Ja, men bra, jättebra tips ju. Så var lite mer loosey-goosey kring det där.
Ja.
Och säg vad man vill. Och säg om man är nervös. Eller säg om man har en idé.
Ja, 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 ja. Alltså prata tror jag verkligen på.
Mm.
Verkligen så.
Fanns det någonting som du trodde vi skulle komma in på som vi inte har varit inne på?
Men alltså, jag tycker det har varit ett så trevligt samtal.
Ja.
Och matnyttigt. Jag har lärt mig, jag kommer ta till mig ännu mer av mina egna tips.
Ja.
Och av dina tips. Men så här, nej det här var grymt.
Ja, okay.
Jag älskar den här podden. Jag har sagt, den är mysig.
Ja, vad roligt.
Mysig som fan. Det har du gjort bra.
Jo, slutligen då. Om man som lyssnare vill se mer av dig och följa dig, då tittar man på Postkodmiljonären.
Ja, precis. Jag får gärna titta på de formaten som jag är med i.
Mm.
Men ska man också följa mig på Instagram, det heter Daniel Paris. Och sen på TikTok heter jag Daniel Paris 01. Jag är inte född 01. Men Daniel Paris var taget.
Så du valde 01?
01. Jag ville ha Daniel Paris 1, det var också taget. Det gick liksom inte, så jag bara, men 01 då.
Ja, ja kul. Ja, men jättebra. In och följ honom. Jag har redan gjort det.
Jag följer dig också.
Ja, kul.
Jag älskar dig. Pappaliv.
Ja.
Mixat med massa annat.
Mm. En ömsesidig puff där på slutet. Stort tack för att du var här. Och ni som har lyssnat, tack till er också.
Tack själv. Puss och kram.
Hej hej.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.